There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States, and the other is Mr. Johansson from Sweden.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psychotique.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum leap. Salto quântico.
Det du inte visste att du ville veta.
Det var en gång för inte särskilt länge sedan, en tid då industrin ännu doftade smedja och kolrök, då varje maskin hade sin egen personlighet. En tid då två identiska gevär tillverkade på samma dag i samma fabrik ändå behövde sina egna skräddarsydda delar. Handpassning, så kallades det. Varje kolv, varje axel, varje rör behövde en människas öga och hand för att verkligen passa. I verkstäderna satt filare och justerare och slipade, putsade och mätte. Maskinerna kunde komma nära, men aldrig riktigt ända fram. Ett mått i en verkstad kunde vara något helt annat i nästa. Och det här var ett problem, ett enormt problem. För världen var på väg att förändras. Generalerna ville att soldaterna skulle kunna byta ut gevärsdelar på slagfältet utan att kalla in smeder. Och i Detroit i USA satt en man vid namn Henry Ford och funderade på hur i all världen man skulle kunna få ett löpande band att rulla om delarna inte passade exakt ihop. Om man inte hade ett mått som var exakt lika igår, idag och imorgon. Ett mått som inte skiftade med temperaturen, med verkstaden eller med filarens humör. Ett mått som kunde kopieras över hela världen. Det var i den här världen, en värld där millimetrar fortfarande var förhandlingsbara, som en svensk ingenjör satte sig ner med en idé som skulle förändra allt. Kombinationsmåttsatsen, säger det 3 gånger snabbt efter varann. Små blanka stålbitar. Det är vad det handlar om hur som helst. Nästan som legoklossar som kunde byggas ihop till vilken längd som helst. Med exakt den storlek som stod på paketet. Det här är berättelsen om mannen som gav industrin dess precision. Carl Johansson och hans passbitar. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Ja, det finns något märkligt med vår syn på hantverk. Vi lever i en tid där maskiner kan skapa perfektion, om vi så önskar. Laserprecision. En tid där varje pryl är identisk med nästa. Där toleranser mäts i mikrometer. Och ändå är det just det oregelbundna, det asymmetriska, det mänskliga som vi värderar högst. Varför är det så? Kanske är det så enkelt som att handgjorda saker bär på en berättelse. Du ser det inte på ytan nödvändigtvis, men det finns där i ditt medvetande. När du håller upp en handrejad skål mot ljuset eller kollar skärpan på en kniv smidd av artesansmeden Lindgren i Bortombacka, då håller du en liten bit av någons liv i din hand. Du vet att Lindgren har suttit med den här samma prylen i sin hand i timmar. Det är tid som har fått fysisk form. Det handlar också om det unika. Och inte bara i meningen att två av Lindgrens knivar inte är exakt likadana, utan snarare att de inte kan vara det. Det ligger någonting trösterikt i det. Maskiner jagar perfektion, men människor jagar mening. Ett handgjort föremål är en sorts bekräftelse på att världen inte har rationaliserats helt och hållet åt helsike, åtminstone inte ännu. Att det fortfarande finns plats för fingeravtryck och det oregelbundnas skönhet. There's a crack in everything. That's where the light gets in, som Leonard Cohen sjunger. Man skulle kunna säga att värdet inte sitter i saken själv, utan i relationen mellan den här prylen och personen som gjorde den. Lindgren har stått där, spänt musklerna, prövat med handen. Han har vetat precis exakt hur många hammarslag som krävs för den där kniven. Där sitter värdet. I en AI-driven värld, där mer och mer saker sker utan att någon egentligen är där, blir närvaron en valuta. Ett handgjort föremål är ett stycke närvaro. Maskinen gör det vi programmerar den till. Människan gör det hon förmår. Det är det här som också jag medger att jag ofta är beredd att betala 50 euro extra för, utan att egentligen kunna förklara varför. Eller ja, no, det orepeterbara, det är ju det handlar om. Det icke-utbytbara. Ett genuint minne av en stund som aldrig kommer på nytt. Men det är ju lätt för mig att sitta här och tala varmt om hantverkets skönhet. Idag alltså. Du och jag har råd med den sortens romantiskt nonsens. För paradoxalt nog så är vår lyx att kunna romantisera kring det handgjorda ett direkt resultat av den massproduktion som vi ofta rynkar på näsan åt. Alla de där osynliga prylarna som får vår vardag att fungera, skruvarna i diskmaskinen, kugghjulen i bilen, gångjärnen i dörren. Allt det här är inte gjort av någon Lindgren som stod i sin smedja i stormlyktans ljus och kände efter med fingertopparna. De här små osynliga prylarna är resultatet av en industriell logik där utbytbarhet, snabbhet och precision är viktigare än någon konstnärlig närvaro. Och det här är civilisationens stora ynnest, att det massproducerade har frigjort tid, resurser och trygghet nog för att vi ska ha råd att kunna sitta och se romantiken i det icke-standardiserade. ...1910 såg det annorlunda ut. Då var världen fortfarande beroende av stadiga händer och ett skarpt öga på ett väldigt konkret sätt. En komponent som inte klickade helt perfekt innebar inte charm, det innebar problem, kostnader, förseningar. Det betydde till och med kanske att geväret sade klick på slagfältet när det borde ha sagt bang. Det kunde betyda skillnaden mellan liv och död. I en värld där det rådde brist på tillförlitlighet, på utbytbara delar, på trygg funktion, blev Johanssons passbitar inte bara en teknisk uppfinning utan en befrielse. En befrielse från det oförutsägbara. Men vänta nu. Johanssons vadå? Johansson vem då? Gick han på samma klass som Lindgren i folkskolan? Nej. Carl Edvard Johansson, även känd som Mott Johansson, född den 15 mars 1864 i Oppbogabruk, Västmanland, Örebro län, död 30 september 1943 i Eskilstuna, var en svensk ingenjör, tekniker och uppfinnare. Men framförallt, Carl Johansson var en man som förändrade världen mer än du kanske anar, som vi ska se. Efter avslutad skolgång begav sig Johansson som 18-åring till USA, där han under 3 års tid dels skaffade sig praktisk utbildning inom verkstadsindustrin genom arbete vid verkstäder, men dels studerade vid Gustavus Adolphus College i St. Peter i Minnesota, svenskbygden med andra ord. 1885 återvände han till hemlandet där han fick arbete på en mekanisk verkstad i Eskilstuna. Eskilstuna var vid sekelskiftet 1900 något av Sveriges metallurgiska hjärta. En stad där ljudet av hammare och sted var lika naturligt som ljudet av kyrkklockor. Här fanns en unik koncentration av smeder, knivtillverkare, filare, vapensmeder och maskinbyggare. Det här var en tradition som sträckte sig ända tillbaka till 1600-talet och de statliga försöken att skapa ett svenskt centrum för högkvalitativt stål. Det var en plats där kunskapen gick i arv, från mästare till lärling, och där precision inte var en abstrakt idé utan en överlevnadsfråga. Gevärsfaktoriet som Johansson själv arbetade vid var en av de viktigaste institutionerna för just det här. Ett laboratorium för mekanisk noggrannhet. Men fortfarande fastkedjat i hantverkets begränsningar. I Eskilstuna lärde man sig tidigt att små fel får stora konsekvenser. En gevärspipa som inte är symmetriskt borrad, en kolv som kärvar, en maskin som skakar sönder sig själv. Det var en miljö där man såg problem på mikrometernivå långt innan ordet ens användes i vardagsspråk. Kort sagt, Eskilstuna var platsen där det industriella Sverige slipade sina vassaste verktyg. Platsen där en idé om absolut precision föddes ur den vardagliga kampen med stål som vägrade bete sig. Det var mot den här bakgrunden som Carl Edvard Johansson började sin bana. Som verkstadsarbetare, inte som ingenjör. Han lärde sig handgripligen förstå både maskinernas begränsningar och människornas frustration över att de aldrig riktigt gjorde som man ville. Han var också den där sortens typ som fastnade vid ett problem tills det löste sig. Någon skulle kanske beskriva honom som en riktigt jobbig och petnoga detaljmänniska. Många tillverkare hade sina egna referensstavar, ofta av stål eller mässing. Men såna här metallstavar ändrar längd med temperatur. Och det fanns ingen standard för hur man skulle kompensera. Medan andra accepterade att såna här måttskillnader hörde till saken, såg Johansson rött. Så länge verkstäder saknade ett absolut referensmått skulle industrin förbli ett lapptäcke av kompromisser. Och Johansson, han var utrustad med just den blandning som behövdes. Hantverksskicklighet, ingenjörsnyfikenhet och en smärre nördig besatthet för mätningens innersta väsen. Där andra såg toleranser såg han möjligheten till ordning. Där andra såg små problem såg han en värld som tiggde om att standardiseras. Och det var därför just Carl Edvard Johansson, den lugne, metodiske, envise svensken från Eskilstuna, blev den som förändrade hur världen mäter. En man med fötterna i två epoker. Den sista stora hantverkaren och den första som insåg hur industrins framtid behövde se ut. Så, vad gjorde då Johansson åt saken? Nå, han gick inte ut med någon manifest eller någon stor deklaration. Han började som han alltid hade gjort, vid arbetsbänken, med filen, slipstenen och en envis föreställning om att det måste gå att göra bättre. Det började med små experiment. Han byggde om sin frus Singer-symaskin där hemma till en avancerad slipmaskin och slipade stålbitar om kvällarna på sin fritid till en precision som verkstaden knappt kunde mäta ens. Han vred och vände på klossarna. Han lät dem glida mot varandra tills de, inom citat, kysste samman. Den där märkliga molekylära vidhäftningen som skulle bli passbitarnas signatur. Och till en början så var det ju ingen som förstod hur banbrytande det hela var. Vad är grejen liksom? Men när Johansson visade att hans små block kunde kombineras till nästan vilken längd som helst med en noggrannhet som var helt, liksom nästan omöjlig att registrera på den tiden, ja, då började viskningarna sprida sig. Först inom gevärsfaktoriets väggar, sen till andra verkstäder i landet. Det verkliga genombrottet kom när Johansson packade ner sina passbitar i en liten låda och tog dem med till världsutställningen i Paris år 1900. Där, bland Art Nouveau-paviljonger och elektriska underverk, stod en svensk ingenjör med en ask små blanka stålbitar. Och industriella delegater från hela världen tappade hakan. Ingen hade sett något liknande. De här klossarna, de gled ihop utan spel, utan glapp, utan minsta lilla tvekan. Det var nu som världen fick syn på Johansson. Inte genom reklam, inte genom tur, utan genom aha-upplevelsen som uppstår när någonting till synes enkelt visar sig lösa ett massivt problem som ingen ens trodde att kunde angripas. Och faktiskt, efter Paris började beställningarna snart strömma in. Carl Johansson står nu vid ett vägskäl. Han kunde fortsätta som en högt uppskattad mästare i Eskilstuna, en lokal storhet med internationell potential. Men Johansson är inte den typen som nöjer sig med att världen knackar på dörren då och då. Han vill bygga någonting större och han vill göra det själv. Så han grundar C.E. Johansson AB i Eskilstuna 1907. Och snart börjar de första precisionsmåttsatserna av system C.E. Johansson säljas på världsmarknaden. Johanssons fabrik blir först i världen med att massproducera precision. Inte maskiner, inte vapen, utan själva måttens mått. Det är också nu som efterfrågan på precision börjar bli global och akut. Industrin i Europa skakar i sina växtverkskramper Och i USA, där håller en jätte på att vakna. Bilindustrin. Fabrikerna går allt snabbare, men det gamla hantverkets toleranser håller inte måttet. Delarna passar inte. Reparationer drar ut på tiden. Maskiner stannar. Det är nu som ryktet om svensken, mannen med stålbitarna som fastnar som om de vore magnetiska, når Detroit. Självaste Henry Ford har hört talas om Johansson. Ford, han drömmer om en värld där bilar byggs lika enkelt som man bakar bröd. Där delarna bara faller på plats nästan av sig själva, magiskt. Så Johansson, han packar kappsäcken och drar till Amerika igen. Inte som turist den här gången heller, utan som en sorts ambassadör för en ny sorts ordning. I Ford-fabriken där visar han sen vad hans passbitar kan göra. Han mäter upp maskiner, demonstrerar precisionen. Han ställer in verktygen så att delarna som spottas ut är mer identiska än någon amerikansk industribaron tidigare har sett. Och Ford, han fattar ju galoppen omedelbart. Så han gör det enda raka. Han anställer Johansson på fläcken. Ger honom en egen verkstad. Låter honom utbilda sina egna ingenjörer. Och någonstans mellan det rött glödande stålet och de klapprande löpande banden förändras världen. Från hantverkets lite ditåt till massproduktionens matematik. Det är med andra ord här som Johansson tar steget från svensk uppfinnare till global standard. Det här är ögonblicket då hans små stålbitar blir industrins alfabet. Och Ford, som vi känner till det idag, skulle inte existera utan de små svenska klossarna. Och det är ju inte bara Ford.
There are only two people I take off my hat to. One is the president of the United States and the other is Mr. Johansson from Sweden.
Det vill säga, det finns bara två människor som jag tar av min hatt för. Den ena är USAs president och den andra är Mr. Johansson från Sverige. Det här uttalandet gjordes av Henry M. Leland, chef och grundare av Cadillac Automobile Company i Detroit på tidigt 1920-tal. Ett uttalande som mycket väl beskriver respekten som Johansson åtnjöt inom verkstadsindustrin på den här tiden. Ja, Henry M. Leland var alltså faktiskt den första i Amerika som importerade en kombinationsmåttsats från Eskilstuna. Lelands konkurrent Henry Ford följde faktiskt hans exempel lite senare. Bara lite, men i alla fall. Carl Johansson, han tillbringar efter det här stora delar av sitt liv i Amerika för att själv marknadsföra sina passbitar och olika andra metdon. 1918 etablerar han företaget C.E. Johansson Incorporated i Poughkeepsie strax norr om New York. I Amerika och runt om i världen benämns hans motsatser Joe Blocks, en förkortning av Johansson Gauge Blocks, ett begrepp som faktiskt används än idag. Och som en kul detalj här, när USA, Storbritannien och flera samväldesländer år 1959 slutligen enades om en officiell definition av tummen, alltså tummåttet inch, så valde de exakt den längd som Johansson hade slipat in i sina passbitar flera decennier tidigare. Men Framgången i Amerika är, som så ofta, ingenting att ta för givet. Världen är mitt uppe i en stor förändring och tempot i industrin blir allt mer skoningslöst under det tidiga 1900-talet. När de första decenniernas teknikoptimism ersätts av krig, ekonomiska kriser och en ny konkurrensanda blir det allt svårare för ett litet företag som Johanssons att stå emot. För det första slår kopiorna till. När Johanssons metoder och principer blir kända börjar både tyska, amerikanska och japanska företag göra sina egna passbitar. Ibland så påfallande lika att Johansson själv undrar om de har slipats med hans egna maskiner. Patentstriderna blir nu allt fler, dyrare och mer tidsödande. Det överlägsna försprånget riskerar nu att bli en kapplöpning utan mållinje. Och samtidigt lägger världen alltså i ännu en ny industriell växel. Stora koncerner växer fram, företag med resurser och marknadsföring som blåser förbi Johanssons egen mera hantverksmässiga affärsmodell. Ironiskt nog hantverksmässig. Att manuellt försvara en idé mot globala jättar blir till slut övermäktigt. Och kriget, först själva världskriget och sen det ekonomiska efterspel som följer, tar sin tribut. Beställningarna blir oberäkneliga. Tariffer och handelshinder dyker upp. Och marknaden blir mer instabil. Låter bekant, eller hur? För ett företag som bygger på långsiktiga relationer och noggrant rykte blir det tuffa tider. Johansson själv blir inte ruinerad, men han blir allt mer nött i kanterna, så att säga. Han är en ingenjör, inte en affärsstrateg. Han är en nörd som vill mäta världen, inte bråka om licensvillkor eller förhandla med advokater. Så till slut fattar han det oundvikliga beslutet. Han säljer sin amerikanska verksamhet till Henry Ford. Ett litet men ändå världsimperium byggt på exakthet mynnar ut i en sorts resignation. Ett erkännande av att världen som Johansson har hjälpt att skapa nu har rusat vidare i en takt som är hopplös att följa. Efter försäljningen av den amerikanska verksamheten återvände Johansson till Sverige, äldre, klokare och märkbart sliten av decennierna i industrins frontlinje. Han slog sig ner i Eskilstuna igen, så cirkeln slöt sig. Men staden hade förändrats medan han var borta. Verkstäderna var större nu, bullrigare, mer beroende av maskiner och mindre av handens subtila arbete. Och ändå, överallt fanns Johanssons fingeravtryck. Maskiner som ställdes in efter jonivåer. Verktyg som kalibrerades enligt hans principer. Ingenjörer som talade om toleranser på ett språk som han själv hade skapat. Men Johansson levde inte de sista åren som någon triumferande industripionjär. Han bar snarare på en stillsam stolthet och kanske också ett stråk av vemod. Han påminner kanske lite om Alfred Nobel faktiskt i det här avseendet. Det som Johansson hade byggt hade blivit en självklarhet. Något som alltid tycktes ha existerat. Få såg längre människan bakom självklarheten. En människa som hade formats i Eskilstunas sotiga verkstäder. I det här avseendet skiljer sig Johansson från Nobel. Alla vet ju vem den sistnämnda var.
Presskonferensen, och vi ska presentera årets Nobelpris i fysik.
Men Carl Edvard Johanssons namn är nog också värt att minnas, på gott och ont, precis som med Nobel. För kanske till och med mer än Nobels dynamit var Johanssons passbitar en av nycklarna till en industrialisering av kriget som världen aldrig hade sett förr. Första världskriget blev alltså det första kriget där hantverkets begränsningar inte längre satte gränsen. Nu kunde gevär tillverkas i hundratusental, alla med exakt samma toleranser. Kanoner och slutstycken kunde bytas ut och repareras mitt i fältet. Artilleri kunde masstillverkas och skjuta med en precision som tidigare hade varit helt otänkbar. Fast det var ju inte så att Johansson hade arbetat specifikt för krigsmaskinen. Han var ingen vapenkonstruktör, ingen militäringenjör. Han ville bara skapa ordning där kaos rådde. Ge industrin ett mått som inte skiftade med väderlek och temperament. Men kriget bryr ju sig sällan om en uppfinnares ursprungliga avsikter. När hans passbitar väl fanns, fann världen sina egna användningsområden för dem. Och i skyttegravarna i Flandern, där artilleriet dånade dag och natt, spelade exakt kalibrerade delar en roll som ingen civilingenjör gärna tänker på. Johanssons passbitar gjorde inte vapnen ondare, men de gjorde dem framförallt fler. De gjorde dem pålitliga och mer exakta och mer repeterbara. Det är det där som utgör den märkliga dubbelheten i Johanssons arv. Att samma exakthet som lade grunden för bilar, flygmaskiner och modern verkstadsindustri också bidrog till att kriget kunde svälla till industriell skala. Att en idé född i en liten verkstad i Eskilstuna bidrog till några av världshistoriens blodigaste år. Det är lite svårt att föreställa sig, men hej, så här gick det till. När Carl Johansson dog 1943 stod världen än en gång i brand. Och Johanssons passbitar var än en gång överallt. I vapenfabriker, i skeppsvarv, i de stålramar, jiggar och fixturer där flygplansmotorers hjärtan justerades ner på mikrometernivå. Men Johansson själv föll allt mer i glömska. Det är först långt senare som hans betydelse har blivit riktigt synlig. Idag betraktas Carl Edvard Johansson inte bara som en uppfinnare utan som en av de avgörande arkitekterna bakom den moderna industrin. Han gjorde mätningen till ett språk som kunde talas på alla kontinenter. Och det är kanske det märkligaste av allt, att någonting så litet som en simpel stålbit slipad till perfektion kunde lämna spår som sträcker sig över hela planeten, långt bortom sin upphovsmans liv, bortom hans företag och till och med bortom hans egen samtid. Det är i precisionens tysta arv som Carl Edvard Johansson verkligen lever vidare. Och i det faktum att vi tack vare all den här precisionen har lyxen att kunna njuta av mänskliga, lite ditåt tillverkade artesanprylar för 50 euro mer. Det var allt vi har tid för den här gången. Kvanthopp är tillbaka nästa lördag, då dimper ett nytt avsnitt in på Yle Arenan. Markus Rosenlund, det är jag det, och jag säger nu tack och på återhörande. Hej så länge!